Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Första gången jag var i Gaza så gick det många palestinska flickor i bikini på stranden. Och män satt och drack öl. Och det skulle vara otänkbart senare. Och de flesta kvinnor gick i västerländsk klädsel. På några få år så förändrades det här landskapet och Hamas satte press på de familjer vars döttrar gick med utsläppt hår och som kom hem när de ville, utan det skulle vara gammaldags traditionella värderingar. Och i och med att det är sån tät social stämning och lätt att kontrollera och lätt att stöta ut folk i flyktinglägren, så blev det så att med tiden att väldigt få ställde sig i vägen för Hamas när Hamas drev igenom den här kan vi säga kulturrevolutionen.
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Det här är andra och avslutande delen om Gaza. Gäst är återigen Nathan Shachar, författare till boken Gaza, från faraoner till islamister, och Dagens Nyheters korrespondent i Mellanöstern. I första delen gick vi igenom Gazas tidiga historia fram till Egyptens ockupation åren 1948-1967 och grundandet av den palestinska organisationen PLO. I dagens avsnitt samtalar vi om Israels ockupation av Gaza från 1967-2005, PLO-ledaren Yasser Arafats styre av Gaza och grundandet av terrororganisationen Hamas och dess maktövertagande år 2007. Vi börjar med att prata om vad som utlöste det så kallade sexdagarskriget 1967, det krig som skulle resultera i Israels ockupation av Gaza.
Rent formellt var det Israel som startade kriget och bombade de arabiska länderna. Men man kan säga, i en liten djupare betydelse, så hade araberna, eller framförallt Egyptens president Abdul Nasser, satt igång konflikten när han kastade ut FN-observatörerna som skulle hålla fred och dessutom spärrade israelisk sjöfart i Röda havet. Det betyder då att den sydliga israeliska sjöfarten, alltså från hamnen Eilat, att den blev instängd. Det här var då en krigsorsak, ansåg israelerna. I början så gällde det framförallt Egypten, som Israel bombade ut egyptiska flygvapnet på marken. De hann knappt lyfta med sina plan. Och sen gick det mycket fort på den fronten. Kung Hussein av Jordanien gav sig in i kriget. Om han hade låtit bli så hade nog inte israelerna gett sig på Jordanien. Och några dagar senare, samma vecka, så attackerade Israel Syrien, därför att de israeliska bönderna i norra Galileen sa att vi kan inte leva med de syriska raketerna längre. Om ni ändå ska ha krig nu så får ni också ta itu med så att vi får bort syrierna från Golan där de låg högt upp och sköt ner på oss. Så att hux flux så blev det lilla Israel flera gånger större, med den egyptiska Sinaihalvön, Golanhöjderna som man tog från Syrien och Västbanken som man tog från Jordanien. Och Gaza, som man tvekade om man skulle bry sig om, men man tog det. Och det har man ju fått tillfälle att ångra.
Mm. För du beskriver då de första åren av israelisk ockupation i Gaza. Då öppnas gränserna mellan Gaza och Israel. Det blir lättare för palestinier att resa runt i regionen. De tar arbete i Israel. De allra flesta kollektivjordbruken i Israel har Gazabor som arbetskraft. Vill du berätta om de här första åren, 67, kanske fram till 1971, någonstans där. Hur såg livet ut då för Gazaborna?
För människorna i Gaza så betyder det här kriget en revolution på många sätt. Dels slapp man egyptierna, dels kunde man resa in i Palestina. Man kunde till exempel resa och titta på byn som man hade lämnat 20 år tidigare. Och man kom i kontakt med en en arbetsmarknad som där det fanns plats för en själv. Egyptens arbetsmarknad låg väldigt långt från Gaza och löner var så låga i Egypten att Gazaborna inte skulle ha vunnit särskilt mycket på att jobba där. Men Israel, som fortfarande var ett u-land med våra begrepp, var ändå så pass mycket mer dynamiskt och rikt. Jag minns ju då mina första år i Israel att på månaderna så kom det då många tiotusentals Gazabor i bilkaravaner mot norr. Och det fanns vissa ställen, jag minns ett ställe som kallades för slavmarknaden i Jaffa, där israeliska bygggubbar och bönder och alla möjliga som behövde arbetskraft gjorde upp med palestinier då om dagslönen. Och det här var i rätt många år harmoniskt. Till och med den israeliska fackföreningen, det israeliska LO, Histadrut, såg till att palestinierna fick vissa rättigheter när de jobbade i Israel. Alla jobbade inte öppet, några jobbade svart, men levnadsstandarden steg hastigt i Gaza och jag minns inte detaljerna, men statistiken då visar hur många som hade tvättmaskin och diskmaskin och tv och alla de här symbolerna för välfärd. Det gick raskt framåt också för de som bodde i flyktinglägren.
Men du skriver ju också att det blir ändå ganska snabbt skärmytslingar. Man är inte så glad ändå trots allt med att vara ockuperad av israelerna istället för egyptierna. Och 1971 verkar vara en sån här ödesdigert årtal när den då premiärministern, han var inte premiärminister då, men jag vet inte vad han hade för befattning, men Ariel Sharon beslutar att den första judiska bosättningen ska till på Gaza. Varför då?
Samtidigt med det här beslutet om en judisk bosättning i Gaza så sker det att Arafat och hans Fatah-parti försöker sätta igång ett väpnat uppror i flyktinglägren mot ockupationen. Och det misslyckas. Ariel Sharon, som var chef för södra militärområdet, han skulle sen spela många gånger viktiga roller i israelisk politik, men på den här tiden var han fortfarande militär, och han kväste det här upproret hårdhänt och samtidigt tryckte på för att låta en judisk bosättning återuppstå, en som hade förlorats under kriget 48, som heter Kfar Darom, alltså södra byn på hebreiska. Och det här var början på en bosättning av israeler i Gaza, i ett område som heter Mawasi, som är det mest, kan man säga, eller det enda riktigt lediga området på remsan. Så att vet jag inte hur många bosättningar det var till slut, men det var flera tusen israeler som bodde där och hade det bra och bodde vid Medelhavet, och naturligtvis krävde en massa personal från arméns sida för att skydda dem. Och
du beskriver i din bok, och det här är den svenska översättningen som jag har läst, där står det så här, att du beskriver bosättningarna på Gaza som en 34 år lång övning i oförnuft, skriver du. Vad menar du med det?
Om man ser tillbaka så kan man säga, vad skulle det tjäna till? Det tjänade bara till onödig friktion mellan israeler och palestinier. Därför att på Västbanken, där man också började så sakteliga med bosättningar, där finns det ju plats. Och där upprättades de flesta bosättningar i tomma områden. Men i Gaza, där det finns så lite mark, så lite jordbruksmark och så lite plats, vad skulle man där göra? Och ironiskt sett, samma Ariel Sharon, generalen som drev igenom de första bosättningarna, var ju också han som fattade beslutet 2005 och evakuerade dem. Mm. Från att ha varit bosättarnas älskling så blev han deras stora hatobjekt.
Men varför bestämmer man sig för att bygga de här bosättningarna? Det är en sån här fråga som jag aldrig lyckas försvara. Det är liksom ett det är en obegriplig del, tycker jag, av hela den här konflikten, att bygga bosättningar på platser som man inte behöver bygga dem på.
Det var, skulle jag tro, delvis en del av den stämning som rådde i Israel efter den förkrossande segern över araberna 67. Man hade en känsla av att, ja, nu hör vi inte av araberna på länge, för de har blivit så tillstukade. Och det är vi som bestämmer. Vi kör inte bort någon, men om det finns en tom lapp här så kan vi ta över den. Det fanns ännu inte heller i Israel, det som skulle komma senare, en stark opinion mot bosättningar. Därför att vid det här laget fortfarande så ansågs bosättare som en kuriositet. Ingen kunde tänka tanken att bosättarna kommer att bli landets mäktigaste lobby och de kommer att bli halva regeringen som det är idag.
Och varför blev de det? Varför blev de så mäktiga, bosättarrörelsen, om de inte var det vid den här tidpunkten 71?
Därför att de var oerhört hängivna. Och de västerländska israelerna, de vill leva sitt liv och de vill resa utomlands och de vill plugga och de vill dricka kaffe med havsutsikt. Och de är som vi, men bosättarna är inte som vi, utan de är personer, de liknar, utan några jämförelser i övrigt, men de liknar Hamas i det att deras egen bekvämlighet och deras borgerliga liv kommer i andra hand. Vi offrar allt för saken. Och om vi får nej så försöker vi gå in bakvägen. Och vi väntar lite tills det öppnar sig en möjlighet. Och då, ja, om det kommer en ny regering, kanske vi kan nominera generaldirektören i Domänverket. Och han kan lite vid sidan om hjälpa oss på traven.
Och vad är saken? Är det att liksom få allt?
Ja, det är det som kallas för Eretz Israel Hashlema, alltså stor Israel. Att dels är det en god sak i sig att bosätta, men det är också ett verkningsfullt redskap för att den tidiga sionismen så ska man bo så mycket som möjligt ut med gränserna och nära fiender, nära konkurrenter. Så att en blandning av nationalromantik och strategiskt tänkande.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du beskriver ju att, eller som vi nu har sagt, att i början av den israeliska ockupationen ser ut att bli bättre för palestinierna. De kan röra sig mer fritt, de får bättre ekonomisk standard. Men 1987 så händer någonting väldigt otippat för alla inblandade. Det är den så kallade första intifadan. Och intifada betyder på arabiska helt enkelt resning, uppror. Då börjar folket protestera mot Israels politik och närvaro på Gaza och i andra delar också, men om vi fokuserar på Gaza, vad är det som händer 1987?
Det är riktigt att de både israeler och även palestinska ledare blev helt tagna på sängen när det här oroligheterna bröt ut och spred sig. Och fortsatte, inte bara i dagar utan i veckor och månader. Vi har ju sett det hända i andra länder att folk har börjat få det bättre och bättre. Och paradoxalt nog så är det då ofta när trängande, närliggande behov har blivit tillfredsställda, då börjar folk vantrivas med sin ofrihet mycket mer. Jag har sett det i Peru och Egypten, massa ställen där fattiga studenter pluggar och sen inte får några jobb, så händer såna här saker. Och det var mycket det som hände i Gaza i december 87. Det var en trafikolycka där 4 Gaza-arbetare på väg hem från Israel, jag tror att de krockade med en israelisk militärfordon. Men det var ingen omskakande händelse, såg det ut. Politiskt omskakande var det inte, därför att, men så spred någon ryktet att det var israelerna som hade haft ihjäl de här eller kört på dem med flit. Och det här togs upp och blev liksom slagordet för de här, först bara i Gaza och bara i flyktinglägren. Och de hade inga vapen, så att det var stenkastning och man spärrade av lite vägar och med lite bråte och sopor. Israel satte in större och större styrkor, men det bara fortsatte. Och sen så började det också på Västbanken. Och idén var att man skulle göra sig oberoende av Israel. Man bojkottade israeliska produkter och man strejkade. Man kom inte till sina jobb i Israel. Och många ville fortsätta jobba i Israel, men då stoppades de av den så kallade upprorsledningen.
Upprorsledningen var palestinierna själva myndigheterna stoppade folket från att åka in och arbeta.
Ja, alltså, vi ska säga rörelserna. I början var det en helt spontan upprorsledning, och sen så försökte då PLO och Fatah och de andra så kallade folkfronterna att säga, hoppa på tåget och låtsas som om det här var deras uppror. Men det skedde en hel massa saker som slog tillbaka fel på palestinierna. De förlorade mycket, bland annat det att de inte... Israel hade ju varit väldigt beroende av palestinsk arbetskraft. Men om de inte kom till arbetet, då fick israelerna se sig om efter en annan arbetskraft. Israelerna började importera gästarbetare från andra länder. Och då förlorade ju palestinierna efterhand både de här jobben och de här inkomsterna. De förlorade också det här hotet att vi kan strejka och lamslå era fabriker och er sophämtning och era restaurangkök.
Så det blev också en del av revolten, helt enkelt, att man hade blivit av med ett verktyg, kan man säga, för det protest.
Det blev lite snopet en av följderna, och det här upproret misslyckades därför att israelerna, de blåste inte av ockupationen och de fick ingen frihet. Men det som hände var att rubrikerna kring det här och den här tredje världsromantiken kring det här, den tilldrog sig så mycket uppmärksamhet och sympati ut i världen att det kom påtryckningar då, framförallt från USA, att man skulle inleda någon sorts fredsprocess. Och det första som hände i den här fredsprocessen, det var ett möte i Madrid 1991, där USA tvingade israelerna att vara med, och även man tvingade andra arabregeringar också att vara med, Syrien. Och det gick inget vidare och det ledde ingen vart, men bakom kulisserna så hade från 92 palestinier och israeler börjat förhandla i hemlighet. Först var det bara några akademiker som på eget bevåg, och sen så berättade de för Arafat och för israeliska utrikesministern Peres att de gjorde det här, och de fortsatte lite, och sen till slut så berättade också Peres för premiärminister Yitzhak Rabin, och han lät dem fortsätta. Och så, som vi vet, så i september 93 så erkände PLO och Israel varandra.
Vilket var ett enormt genombrott. Jag minns ju, det är mina första minnen, jag är 13 år gammal 1993. Jag minns det var den första, det fanns så mycket optimism då i det här. Och av olika anledningar så, som vi inte kommer ha utrymme till att gå in på här. Men de fredsförhandlingarna kraschar ju tyvärr och det blir ingen fred av de försöken. Men någonting väldigt viktigt händer under den här intifadan och det här upproret som blir helt avgörande för vårt samtal. Det är ju att då är det en rullstolsburen herre som heter Ahmed Yassin som är en lokal ledare för det muslimska brödraskapet. Han kommer att starta en muslimsk motståndsrörelse som på arabiska får förkortningen Hamas. Så det är en produkt av den här intifadan. Kan du ta oss tillbaks till bildandet av Hamas?
Mycket tidigt, de här dagarna i december 1987, så bestämmer sig en av de här muslimska brödraskapsfalangerna för att byta namn och kalla sig någonting mer dramatiskt och heroiskt. Att de kallar sig för Hamas, alltså det muslimska motståndsrörelsen. Och Hamas också på arabiska kan betyda entusiasm. Och den här rörelsen var inte omedelbart våldsam. Och den här rullstolsbunden Sheikh Yassin, han var inte säker på i början att man skulle bruka våld mot ockupationen. Men hans unga anhängare, de tröttnade på att de andra palestinierna, de här i kamporganisationerna, de pekar finger åt Hamas och sa att ni är fega och vi riskerar vårt skinn och konfronterar israelerna och ni gör ingenting. Så att de här unga islamisterna, de ville absolut också delta i kampen mot ockupationen och de gjorde sina första väpnade operationer när de grep och mördade israeliska soldater. Och då å ena sidan så blev det ju naturligtvis väldigt hård reaktion från Israel med arresteringar och vedergällning. Samtidigt så fanns det hade funnits i flera år israeler som tyckte att kanske inte är så dumt med islamister eftersom de är ju PLOs fiender och motståndare. Om islamisterna skulle kunna locka sympatier, locka till sig folk i Gaza, så skulle det försvaga PLO, det skulle försvaga Arafats krav på på en palestinsk stat. För Hamas var också bekväma av det skälet att de drömde inte om en palestinsk stat. De var islamister, de ville ha tillbaka medeltidens islamiska rike.
Så ett stort kalifat helt enkelt.
Ja, någonting i den stilen. Mm. Därför att de var inte nationalister. Så att paradoxalt nog, samtidigt som Israel förtryckte och förföljde Hamas, så det här har ju fortsatt genom åren ända till de senaste åren när premiärminister Netanyahu har ändå avstått från att krossa Hamas. Så att Hamas kom fram och det var just vad som hände, att Hamas blev mäktigare och mäktigare och det sekulära palestinska alternativet tappade trovärdighet. Hamas var väldigt effektiva, de ordnade kurser och utbildningar och soppkök och hjälp till. De fick då pengar av oljeshejkdömena i Persiska viken som bekostade de här aktiviteterna. Så att de kunde ofta på mer storstilat sätt än Fatah locka till sig folk.
Mm. Ja, och apropå på det här med islamism. Du beskriver ju, tycker jag, så otroligt spännande att när du är på Gaza 1975, då är de allra flesta marxister och de är västligt sinnade och traditionella samhället finns där, men det går löper sida vid sida med den mera ja, men, sekulära sidan av samhället i Gaza. Men sen plötsligt med intifadan och de kommande åren, när du sen kommer tillbaks dit vid tiden för intifadan, så har det plötsligt blivit islamiserat ordentligt där. Det, demokrati är borta, kvinnors rättigheter är borta. Det är plötsligt kontrollerat vad kvinnor får gå i för utbildningar och vad de får klä sig och om man får bada i Medelhavet och så vidare. Kan du beskriva den här förändringen?
Ja, de palestinier som hade flytt 48, de gamla, de blev det i den mån de kunde. Det kunde de ju inte, för de hade ju inte längre någon jord att bruka. Men de blev det, så att säga, kvar med sina ideal och sin livssyn. Men de unga som växte upp i lägren, de var ofta präglade av just av kontakterna med Sovjetunionen och östblocket och sådana moderna idéer. Och de första gångerna jag var i Gaza så gick det många palestinska flickor i bikini på stranden. Och män satt och drack öl. Och det skulle ju vara otänkbart senare. Och de flesta kvinnor gick i västerländsk klädsel. På några få år så förändrades det här landskapet och Hamas satte press på de familjer vars döttrar gick med utsläppt hår och som kom hem när de ville, utan det skulle vara gammaldags traditionella värderingar. Och i och med att det är sån tät social stämning och lätt att kontrollera och lätt att stöta ut folk i flyktinglägren, så blev det så att med tiden att väldigt få ställde sig i vägen för Hamas när Hamas drev igenom den här kan vi säga, kulturrevolutionen.
Mm. Du beskriver att plötsligt så är det hädiskt att bada i Medelhavet. Det är till och med hädiskt att gå en promenad längs stranden i Medelhavet. Hur kommer det sig att folket kunde godta en sån kraftig växling?
Det skedde gradvis, och det skedde då stranden och havet, det var en liten glugg av frihet som fanns ändå i Gaza. Jag menar om unga människor som ville träffas eller bekanta sig med varandra. Och själva badet då med mer eller mindre påklädda människor som såg varandra. Det där tilltalade inte Hamas, och det fanns en tid, nu har jag inte varit i Gaza på så många år så jag vet inte om det här fortfarande upprätthålls, men som Rajash Khad, en berömd palestinsk författare, skrev, att det här var nog första gången i Medelhavshistorien som badning blev förbjudet på något ställe.
Och vad sa PLO, som är den styrande aktören i Gaza vid den här tidpunkten? Vi har 1993, så är det positiva vindar som blåser i regionen. Vi tror att det ska bli fred. Det är mycket som pekar på det. Arafat har erkänt Israel. Israel har erkänt PLO som en part. Men de här förhandlingarna kommer gå i stå. Men det är fortfarande så att PLO och Arafat är en maktfaktorn. Det är där maktcentra är i Gaza. Hur ser relationen ut mellan Gaza och, eller mellan Hamas och PLO vid den här tidpunkten?
Man kan säga att islamisternas framryckning och deras ökande dominans, det är mycket oroväckande för Arafat. Och jag tror att det var en av de faktorer som drev honom att ta steget att erkänna Israel. Därför att så länge han satt i exil så kunde han inte göra mycket åt Hamas. Men fredsuppgörelsen, den betydde ju bland annat att Arafat fick komma tillbaka.
Till Gaza.
Han kom till Gaza först och sen senare till Västbanken. Men då fann ju Arafat, när han kom och inrättade sig där med sina polisstyrkor som han hade med sig utifrån, att ganska snart så blev det friktion och gnissel med Hamas, för Hamas hade också pretensioner på att göra saker på sitt sätt, och de var inte alls roade av att det kom en massa utbölingar, alltså folk kanske från flyktinglägren i Beirut som hade Arafats livgarde och andra sådana, att de skulle bestämma i Gaza. Så att det blev tidigt konflikter. Inte bara den religiösa konflikten, att de ena var mer traditionella och troende än de andra, utan också helt enkelt hur kakan ska delas upp och fördelas, och hur förtroendemän, ja, men i Arafats värld så var en utnämning, det skedde därför att han ville det och pekade ut den. Det var allt. Så att Hamas och andra blev ju då utestängda från inflytande. Så småningom när Hamas själv började skaffa sig vapen, så var det inte bara missnöje, utan det var allt oftare kollisioner.
Mellan Hamas och PLO?
Ja.
Mm. Du beskriver ju också att Arafats styre och PLO är ett ganska problematiskt styre med mycket korruption och godtycklighet. Hur upplevdes Arafat?
I början var det ju frid och fröjd, och det var ju en oerhörd dramatik kring hans återkomst. Arafat var ju, kan man säga, 1900-talets emblematiske flykting. Och nu kom han hem till sitt land. Och alla länderna i Europa och många andra länder utanför Europa ville vara med och stödja projektet. Och Sverige stödde med pengar och med hjälp. Och ganska snart så visade det sig att pengar försvann. Pengar till vällovliga, nobla projekt försvann, och de här givarna visste inte riktigt vad de skulle göra, för att å ena sidan ville man att det skulle gå rätt till, och å andra sidan ville man inte heller demaskera Arafat som mutkolv och bedragare. Så att bland annat Sverige hade ganska svårt där med avvägningen mellan och det här ledde till stort palestinskt missnöje både på Västbanken och i Gaza, att det här som skulle bli vårt nya liv med självständighet och slippa regeras av israeliska officerare, det blev då ofta stor besvikelse.
Mm. Och det är också ett klimat som Hamas kan växa i, det här folkliga missnöjet.
Absolut, det blir ett bränsle för dem.
Mm.
För dem, det har lite ändrats, men på den tiden så var de, i alla fall jämfört med PLO, inte korrumperade. Och de var eldsjälar. Och de som var aktiva där, de var inte aktiva för att stoppa pengar i egna fickor.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Och 2005 så sker då det som man inte kunde ha trott, att Ariel Sharon, som var den som hade initierat bosättningar på Gazaremsan, blir också den premiärminister som bestämmer att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza helt och hållet. Hur kommer det sig?
Ja, han reviderade sin åsikt, och det var ju en kalldusch för många i hans eget parti. Han var ju då ledare för Likud, alltså det stora israeliska högernationalistiska partiet. Och där var det många som inte kunde stå ut med tanken. Därför att man avhyser inte bosättare. För i sionismens nationalromantik så är det här då nästan en helig handling. Att man inrättar sig och börjar bruka jorden på ett ställe. Det kan man inte bara sen upphäva och vräka de som har gjort det här. Men det var det han ville, och det här vände upp och ner på hela den israeliska politiken, därför att hans parti stod inte ut med det, men han insisterade och till slut så grundade han ett eget nytt parti och där folk kunde ansluta sig från andra partier. Och det partiet, det vann valet därför att han fick med sig allmänheten på det här.
Varför drev han frågan? Varför ville han att Israel skulle dra sig tillbaka?
Du vet, det hade hänt saker i mellantiden. En viktig sak som hände 2001, alltså samma år som det andra palestinska upproret bröt ut. Det var ett väpnat uppror, mycket mer dramatiskt och blodigt än det första. Då hade Hamas lyckats utveckla den första generationen raketer som de sköt mot israeliska städer på andra sidan gränsen. Det här var ett helt nytt liv för de här israeliska samhällena. Att ständigt behöva vara på sin vakt mot de här Qassam-raketerna. Och de här raketerna, de sköt man inte bara mot Israel, utan man sköt också in i de judiska bosättningarna på Gazaremsan. Så att det blev en ständig huvudvärk. Och Sharon kom helt enkelt fram till att det här var inte uthålligt. De är så få, de här bosättarna, och de kräver så väldigt stora insatser militärt och ekonomiskt. Så att vi skulle må bättre av att slippa dem. För honom var det en praktisk fråga. Men för många i hans läger så var ju det här en trosfråga.
Mm.
Och han segrade i valet och drev igenom det här och hade också planer på att göra liknande reträtter och vräka andra bosättningar på Västbanken. Några av dem hann han göra, jag tror 4 eller 8. Men sen fick han ett slaganfall och dog mycket snart efter att det här hade skett.
Intressant att det är, jag är uppväxt med att Ariel Sharon var ju liksom hökarnas hök. Väldigt långt höger ut och konservativ, att det ska bli han som tar initiativen till att ta bort bosättningarna är intressant. Varför?
Ja, men han var tillräckligt pragmatisk för att tillräckligt öppen för att förstå när de här att han hade haft fel. Det var ju han som hade haft fel. Det var ju han som hade trott att man stärkte Israels sak genom att bygga bosättningar där på stranden i Gaza, mitt mellan alla olika palestinska flyktingläger och byar. Och när han såg att det inte gick, så var han inte bunden som många andra nationalister då av sina ideal och sina drömmar, utan han var som den militär han var målinriktad.
Och året efter då så hålls ett val 2006, ett val som Hamas då, alltså nu är vi på Gaza igen, vinner, det blir en jordskredsseger. Och året efter det så kan man ju säga att det blir ett halvt inbördeskrig mellan PLO och Hamas. Hamas kommer till slut att vinna det här och komma till makten på Gazaremsan. Hur går det till med deras maktövertagande?
Det här med palestinska val, det var ju något som Arafat i början av så kallade självstyret inte hade varit road av. Och därför han var ju redan ledare och han ville inte ställa upp i något val. Till slut så blev det något val där, när han blev vald till president, och då utsågs en äldre dam som ställde upp och visste att hon skulle förlora valet. Men man hade lyckats undvika val, och Arafat dog ju 2004 och israelerna krossade det palestinska självstyret 2003, 2004, 2005, och sen återupprättades det. Och då när det återupprättades under Mahmoud Abbas, som fortfarande är premiärminister i Ramallah, då så sa USAs president Bush. Bushs stora idé var ju att man skulle försöka göra om Mellanöstern till demokratiska länder. Och man hade misslyckats i Irak, men man hade försökt. Och man tryckte på alla möjliga ställen för att demokratisera. Och nu sa Bush den yngre att måste ha val i Gaza. Israelerna ville inte. Palestinierna ville inte. Men USA insisterade. För att det gick dåligt i Irak för USA, men här hade man en chans ändå då att visa vad man menade. Att USA inte var imperialistiskt, utan tvärtom, att man ville inympa demokrati. Och det gick som PLO hade fruktat och som Israel hade fruktat, att i det palestinska valet, som du säger, så segrade Hamas. Och de fick bilda en sorts regering, men den verkliga makten var kvar i händerna på president Abbas. Han hade hand om pengarna och han hade vetorätt på en massa områden. Så att Hamas, de hade en del ministrar och hade en del inflytande på låg nivå, men när det gällde stora avgörande beslut så var det fortfarande PLO som bestämde. Men under våren 2007 så blev det allt mer spänt och allt mer explosivt i Gaza, mellan då när palestinska, de officiella säkerhetsstyrkorna rök ihop med Hamas-män. Ofta grep de Hamas-män som de höll förhör med på, ofta tydligen ganska hänsynslöst, ganska hänsynslösa förhör som då sådde frö till väldigt mycket bitterhet hos Hamas, mot Sulta som det heter, alltså mot självstyret. Och sen så tog de makten i en kupp som var mycket effektiv och mycket snabb och som tog PLO på sängen fullständigt.
En slags militärkupp helt enkelt.
Ja. Och de här personerna som veckan innan hade varit Gazas herrar, de fick fly för livet och in i Israel och sen till självstyret i Ramallah.
Mm. När du skriver din bok 2010 så säger du att redan då så var Hamas signum deras extrema brutalitet. Vad innebär det?
De var väldigt brutala i den här statskuppen och de har fortsatt att vara brutala, men de har varit brutala på ett, ska vi säga, ett pragmatiskt sätt. De har varit brutala när det gäller att konsolidera sin ställning. De har varit väldigt brutala om någon har sagt emot. Varit brutala om de har misstänkt att någon samarbetar med Israel.
Vad betyder brutal?
Alltså i värsta fall att du blir bara, nu häromdagen så hörde vi att de hade skjutit, var det 4 personer som misstänkts för att ha samarbetat med Israel. Ibland kan man undra om det inte är mera för att statuera exempel än att de verkligen har överbevisat någon om att samarbeta med Israel. Det är få som skulle göra det i det här läget. Men det var inte som, kan vi säga, PLO och Fatahs brutalitet som var, den hade ett annat ansikte. Där kunde det vara att en polis kom till en butik och krävde få skyddspengar av ägaren. Som den här typen av korruption. Medan Hamas korruption hela tiden syftade till att stärka deras kontroll. Och många vanliga människor tyckte att nu är det i alla fall går det rätt till. Mindre korruption, man behöver inte muta sig fram hela tiden.
Så det folkliga stödet?
Jag skulle tro att det folkliga stödet då ännu var på väg upp kontinuerligt. Och sen så blir det ju svårare för Hamas att hålla sig populärt när de här stora konfrontationerna med Israel inträffar och det blir som väldig förstörelse. Men jag tror det kommer en opinionsundersökning här om dagen som den här kände sociologen Shkaki gjorde, och där Hamas har inte längre brett folkligt stöd, men de har en stor del av Gazaremsans befolkning med sig.
Okej, nu har vi kommit fram till slutkapitlet, och det är ju det som händer i år 2023 den 7 oktober när Hamas tar sig in i Israel, och de döda räknas väl fortfarande som jag har förstått, men man misstänker väl att det är upp mot en 1400 döda civila som Hamas ser sig på i olika kibbutzer runt om i Israel och på en musikfestival och så vidare. Hur var det möjligt att det här kunde ske?
Ja, det här var ju resultatet av mycket noggrann planering och mycket slug disinformation från Hamas sida, där man invaggade Israel i ett synsätt som var helt verklighetsfrämmande. Så att,
vad var det för något?
Man kan säga förenklat att man lurade israelen att tro att Hamas inte längre var intresserat av konfrontation. Att Hamas nöjde sig med att administrera Gaza och att Hamas tyckte det var bekvämt att 17 000 Gazabor kunde jobba i Israel och dra dit valuta. Och att Hamas var beroende av de här 30 miljoner dollarna som de fick varje månad av Katars regering. Och de senaste, det var också mycket slugt, de senaste bägge konfrontationerna mellan Israel och Gaza, där höll sig Hamas utanför och lät den mindre organisationen Islamiska Jihad slåss ensamt mot Israel. Och då sa man, jaha, inte ens, och de fick ju då kritik, Hamas då, av på sociala medier, de fick kritik av Islamiska Jihad, varför ställer ni inte upp och låter ni oss ensamma ta emot alla de här slagen från Israel.
Och det var i själva verket ett spel.
Ja, och det var en del i den här, det hörde till pjäsen liksom, kan man säga. Och sen, men det var inte bara en psykologisk kupp, utan det var också oerhört noga planerat med drönare och med olika finurliga sätt att slå ut de israeliska försvarsanordningarna, för de är rätt seriösa grejer ut med det där stängslet, med kameror som då skickar tillbaka bilder till tv-skärmar på baser där man ser allt som händer, och det finns automatvapen som är så automatiska uppe på stängslet som själva kan skjuta när det rör sig någon där. Så att alla de här sakerna måste Hamas desarmera innan de kan ta sig in på ett visst ställe då. Och de gjorde det med drönare och med andra metoder. Och det är inte bara de civila som bodde där som blev tagna på sängen, utan det var ju alltså hela säkerhetsetablissemanget. Därför att det var ju det här stängslet som man byggde nu för några år sedan ut med, mellan Israel och Gaza, det ansågs så säkert, och Hamas ansågs så tämjt att man inte ens hade ordentligt med soldater på platsen. Så att när de väl hade forcerat stängslet så hade man inte mycket att sätta in. Folk hade, det var en stor helg och många hade fått ledigt och andra hade flyttats till Västbanken för att skydda några bosättare som skulle ha någon parad i Nablus. Det här kommer att skrivas böcker om, och jag tror att de som pluggar till att bli officerare kommer att få studera det här som ett fall av som ett avskräckande exempel.
Det här kanske är en, jag vet inte hur jag ska ställa den, det kanske är en naiv fråga, men vi har ju gått igenom Gazas historia nu och vi har ju sett att det har varit konflikter egentligen från start, från det att staten Israel bildades. Hur är liksom att den här attacken sker då 7 oktober, och nu ser vi ju att Israel har en väldigt, väldigt hård förvedergällning i Gaza. Som nu när vi spelar in det här så är det ju omfattande bombningar där. Hur är läget mellan Gaza och Israel nu? Hur kan man, finns det någon chans att uppnå en fred?
I regel så vågar man ju gissa vad som ska hända, men just nu så tycker jag det finns så många obekanta i den här ekvationen så att man tvekar. Det kan gå på så många olika sätt. Det är ju så många saker som händer samtidigt. Dels att det israeliska samhället har reagerat och dels att israelisk politik är alldeles förändrad, så att israelerna kräver andra saker än tidigare. Förr har ju väldigt många israeliska föräldrar sagt att ska min son in där som soldat i Gaza och gräva ner sig i ett hål och bli ihjälslagen av Hamas, vad tjänar det till? Men det traumat efter det som hände då för en månad sedan, det är så pass, har gått så djupt så att den sortens klagan hör man mycket sämre. Fast nu börjar ju israeliska soldater dö rätt många varje dag. Sen finns det då, sen är ju Israel också lamslaget i den meningen att man har gisslan som man måste tänka på. Man kan ju inte bomba precis vart man vill, därför att man vet ju att gisslan sitter någonstans mycket nära Hamas-ledningen.
Mm. Vad tror du kommer bli utfallet av det här? Du nämner i din bok, det har ju gjorts flera, alltså det har ju varit raketskjutningar under åren. Israel har gått in och bombat. Och sen har det hänt igen och så där har det hållit på. Du skriver att om Israel ska kunna få bort Hamas från Gaza så kommer det vara ett väldigt, väldigt högt diplomatiskt pris. Där ja, men många civila kommer dö och det finns risk att Israels relationer internationellt kommer bli väldigt skadade av att få bort Hamas. Vill du säga någonting om det?
Jag tror inte att man ska se det här som vedergällning. Det som israelerna nu gör är att de försöker knäcka Hamas militärt. Det är inte antalet döda. Jag tror att israelerna skulle hellre ha färre döda palestinier, för det skulle underlätta deras internationella ställning. Men det man måste försöka göra nu enligt den israeliska regeringen är att bli kvitt Hamas. Det är inte säkert att det lyckas. Och det är inte säkert, vi vet inte hur länge USA och Tyskland och några länder till håller ju Israel om ryggen och sympatiserar fortfarande med det här målet att bli kvitt Hamas. Men hur länge vet vi inte. Och å ena sidan så går det inte att kriga särskilt länge mot USAs uttryckliga vilja. Å andra sidan så är det svårt för en israelisk politiker att överleva och säga vi struntar i Hamas, får sitta kvar, vi orkar inte med det här. Det är nästan omöjligt nu. Dels därför att det är omöjligt politiskt och dels därför att Israels så kallade avskräckningsförmåga militärt har ju skadats. Det här är ju ett sånt spratt som Israel har brukat tillfoga andra, att man visar sig slugare och järvare. Iran har ju placerat ut sina allierade runt om Israel. Om det är så här lätt att bryta igenom Israelernas försvarsverk, då kommer en massa aktörer att börja få idéer. Så att om det slutar oavgjort, så att säga, militärt, så är det en seger för Hamas.
Mm. Och vad tror du att man kommer att lyckas ta bort Hamas?
De har inte börjat. Nu är de inne i Gazastad, de israeliska styrkorna. Det Netanyahu och premiärministern vill, det är att det här ska gå långsamt och att det ska vara ett utnötningskrig.
Varför vill man det?
Han vill inte att man ska skicka in tusentals israeliska soldater i ett försök att få ett snabbt resultat. För han är alltid försiktig och alltid ovillig att ta sådana risker. Han vet att till slut så blir det han som får stå till svars för all, dels för fiaskot naturligtvis, men också för om det här kriget går illa och slutar till exempel med Hamas kvar i Gaza och tusentals soldater döda. Så att han vill att man ska gå långsamt tillväga och kanske att man nu kommer att behöva använda färre tunga bomber i Gaza, därför att nu är man ju själv där inne och jag tror att man har bombat nästan allt vad man skulle vilja bomba. Nu blir det mer och mer man mot man, en soldat mot en soldat, och där har ju Israel inget särskilt övertag längre. Därför att tvärtom, för Hamas är på hemmaplan och de vet hur man navigerar i de här tunnlarna. Så att det kommer att kosta. Det är flera klockor som tickar. Mycket står i USA ut med hur de gisslans anhöriga i Israel är mycket besvärliga. De hotar och de demonstrerar och de skäller och menar att man skulle sluta skjuta och så skulle man erbjuda Hamas alla de så kallade säkerhetsfångarna, alla palestinier i israeliska fängelser.
Just det. Det får bli vårt slutord för idag. Ett jättestort tack, Nathan, att du kom till min podd. Och jag kan bara önska fred i den här fruktansvärda konflikten. Det är vad jag vill få sagt slutgiltigt.
Ja, jag instämmer i din förhoppning. Tack ska du ha.
Du har lyssnat på Nathan Shachar i andra och avslutande delen om Gaza i avsnitt 102 av Bildningskomplexet. Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709-262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster så får du gärna mejla mig på benjaminelfors@gmail.com. Följ också Bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram är det bara att söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.